Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
You really need to get rid of that belly.
Varför det?
Det är inte bra för dig.
Vet du vad jag tänkte faktiskt på dig idag? Att du kommer bli fetare när du blir äldre.
Ja.
Och att du måste skärpa till det nu.
Varför kommer man bli fetare?
Därför att om man lever som man gör nu. Jag tror att han changar fortfarande rätt okej ämnesomsättning. Men det där kommer hinna ikapp dig sen. Du kommer bli som Bert Karlsson.
Du jobbar ju aktiv. Du är ju aktiv.
How?
Ja, men du meckar i garaget.
Ja, but
I don't think it doesn't seem to be burning that much calories at all.
Är det där öl eller vad är det för någonting som slinker
igenom? Jag dricker inte alls mycket öl.
Men vad äter du?
Det är korv med bröd och hamburgare.
Du sitter i en ställning som gör att det ser värre ut än normalt. Men ja, jag
mycket
lite
kolhydrater
jag
eller?
Va?
Mycket kolhydrater eller? Mycket bröd, ris, pasta. Socker.
Ja, det är väl lite av allt.
Om vi ska fortsätta vara de här killarna som gymmar, då kan inte du...
Det är inte jag som har skaffat den definitionen.
Nej,
inte vi heller.
Grejen var att när jag var ung så var jag pinnasmal. Och jag kämpade som en idiot för att gå upp i vikt.
Ja,
det brukar vara så. Jag hatade det. Så nu, jag är lite så nöjd. Jag vill ligga med den. Jag vill ha magen ett tag.
Do you understand that this lowers your testosterone?
Man har ju test och hjälp.
Jag har redan kompenserat den.
You wouldn't need it then.
Hade ni kompisar när ni var unga som kunde äta vad som helst? Ja. Och så hade de sexpack.
Ja.
Jag var nästan
jag hatar dem.
Jag hatar
dem
också.
Ingen folkgrupp jag har mer förakt mot än folk som kan äta utan att bli tjocka.
Jag var sån fram till 30.
Till 30?
Ja.
Det är fan länge.
Ja, verkligen.
Ja, fram till 30 var jag sån. Jag har byxor där hemma. Jag kommer ihåg, jag använde dem när jag träffade Paulina. Och jag tittar på dem. Det är en fysisk omöjlighet. Hur fan har jag fått plats i de här jävla byxorna? Det finns... Alltså, när jag tittar och jämför mig idag. Det går inte ihop. Är det samma skelett i samma kropp?
Är det inte också att man blir lite latare när man blir sambo? Man får så här sambo-kilo.
Sambo-kilo.
Det heter så.
Ja, det.
But maybe there's like some advantage with that. There is a study that says overweight men last longer in bed than skinny men. Overweight men can perform at an average of 7.3 minutes while skinny men last only 108 seconds.
Va?
Ja. Jag såg det där. Det var någon som hade skrivit de gör allt för att inte vi ska komma i form.
Men det går inte ihop.
Ja, men de äter mer fett så fett.
Ja, men jag tror jag vet varför. när du är tjock så har du ju inte, du blir andfådd direkt, så du får ju ta pauser lite, så hela akten tar ju längre tid. Är du intrimmad så pumpar du ju bara på till du är klar, ja. Men ja, jag vet att om jag sätter mig lite mer normalt så är det väl inte lika illa, men det börjar bli lite halvplufsigt.
Ja. Alltså det är inte för sent om du börjar nu.
Vad ska han göra då?
Gå ut, behöver inte gå. Jag vet att du hatar gymma. Du kan vara ute och gå promenad.
När ska han göra det då?
Fast.
Nej, ska han göra det på morgonen när han går upp?
Ja. Har du fastat förut?
Alltså mina matvanor brukar, mitt problem är nog att jag inte äter så regelbundet, det är nog det. När jag käkar då trycker jag i mig. Och sen går jag nästan hela dagen och äter inget mer.
Yeah, but you seem to have, it's obvious that you have a calorie surplus.
Du tycker det?
Ja. So even if you don't eat like that often, you still eat too much.
Men du har sett vad han äter när han väl äter?
Det är mosbricka.
Har något fel på det? Det är ju hela tallriksmodellen. Det är lite sallad på också. De brukar lägga några salladsblad med.
Har du testat powerwalks?
Jag kan inte se Chang powerwalka.
Alltså, ni har sådana konstiga ord för det. Är det att man har bråttom till bussen? Eller vad?
Nej, men powerwalker, man är ute och går raska promenader.
När ska Chang ha tid med för sånt? Han har ju fullt upp hela tiden.
Well, I can see him fasting, actually.
Nej, men jag...
Fast det sjuka är att han fastar ju på ett sätt. Det var det att när han bryter fastan så är det med skit. Du brukar väl inte äta frukost exempel?
Nej, det gör jag aldrig. Nej, så första maten är vid lunch.
Ja, han kör redan periodisk fasta. Ja, det är bara det att du bryter den med... Ja.
Vänta, räknas det som fasta av att man inte äter frukost?
Ja, om du äter mellan...
Om
du fastar 16 hours? Timmar.
Jag kan säga så här, det är väldigt sällan... Alltså fram till klockan 12 på dag så är det bara snus och kaffe.
Det är inte fel att börja med kaffe, men frågan är, när äter du din sista måltid på kvällen?
9-tiden. Men då är det bara något lätt innan man ska lägga sig.
Vad är det? Vad är något lätt?
Ja, men så här light korv med bröd.
Light bread. Nej, men vad kan det vara? En skål med yoghurt eller sånt där?
Jaha, jag har aldrig kunnat tänka mig det.
Äta ett par mackor med leverpastej. Mm. Det är för ungarna ska käka då sista innan de lägger sig. Då käkar man med, för att du måste få dem till bordet. Mm. Och då måste du ändå sitta där, så du kan du likväl själv käka, för då får du dem också till att käka.
Och då äter de kvällsmål innan de lägger sig?
Ja.
Får de ingen middag?
Jo, men den är ju vid 5.
Va? Äter ni middag vid 5?
Ja, då kommer jag hem från skolan. Då är det 5-6 däremellan.
Kommer du ihåg? Sex
is not...
Man brukar ju vara hungrig när man kommer hem från skolan.
Ja, man käkar
mellanmål.
Ja, mellanmål har de i skolan på fritids. Vi hämtar dem 5.
A lot of people eat dinner at 6.
Ja, vi är 6.
Man ska, fast ni lägger det klockan 9. Ja. Ni har samma schema som min dotter. Vi går upp samma tid som henne. Vi äter lunch klockan 10:30.
Men det är rätt nice av rutiner.
But you know, like, the most obese people are actually in the Middle East mostly. It's like Kuwait, Saudi Arabia. Egyptians also are pretty fat. We have this thing called koshari. So it's
koshari.
Koshari. It's vegans. What dream? It's like chickpeas, pasta, rice, and fried onions in buckets.
Äter ni pasta i Egypten?
Ja, yeah, ja. Yeah.
Pasta.
Ja. Det gör man i Iran också.
Vet du var Egypten får sitt mjöl ifrån?
Ukraina.
Var de importerar vete?
Ukraina.
En hel del från Sverige.
Aha.
Vete. Ah.
Sverige.
Yes, vi exporterar ända ner till Egypten.
I used to work with that and it was mostly Ukraine, Russia and France.
Så är det, men Sverige har även exporterat till Italien exporterar vi jättemycket. Mm. Vilket låter jätteroligt. Italiensk pasta, ja, det görs på svenskt vete.
Va?
Ja.
Fast å andra sidan
så importerar... det händer att vi även drar hela vägen att svenskt vete hamnar i ända ner till Egypten.
So Sweden is the reason why people in Egypt are obese. Is that it?
Iranier också feta.
Är de?
Ja, ja, ja.
Men inte lika feta. Det,
mycket diabetes, stora magar. Ris och fett.
Men sen vet jag att det har väl lite med gener att göra, och sen när du blir äldre så blir de flesta tjocka. Alltså det är...
Yeah, but I mean like of course
gener what you eat. Roll, like. Men yeah. Det är inte hela bilden.
Nej, inte hela, men nej.
Det är lifestyle in general. Like I was reminded now of when I first came to Sweden, I was like living with Syrian refugees. They all had like big bellies. And then one of the guys there, he asked me, he one time he came into the kitchen and asked me, Omar, how come, what's your secret? How come you don't have big belly like us? Tell me
how man står och spyr i toaletten och bara, well,
Have you heard of bulimia? No, and then he was like, can you give me some tips? How can I lose this belly? And I was like, okay, you know, you need to start walking more, be more active.
What is this walking?
Yeah, well, this is actually something that a lot of Arabs don't understand, like to walk without purpose. they think actually Swedes are very strange.
Omar, du promenerar inte.
Yeah, I think also strange.
Var det jobbigt när vi gick hem från Fridhemsplan till Rådhuset igår eller förrgår?
Nej, det var okej. But wait, let me finish. Just I told him like you have to eat less carbohydrates, and he was like, okay, so I have to like walk every morning, cut down on carbohydrates, and he was like, what's carbohydrates? I was like, bread, pasta, rice. He was like, okay, from today I will start. Second day I enter the kitchen, he has like a big bowl of pasta and fries, and he's using bread to eat the pasta and fries. This is the meal. Pasta, fries and bread.
Jag såg en, SVT har ju någon dokumentärserie om ätstörningar.
Mm-hmm.
Och då är det både killar och tjejer de intervjuar. Och det är så här svenska profiler. Men en grej som en expert där säger är intressant är att så här, två personer, två kompisar som bestämmer sig för att börja fasta. Den ena generellt börjar fasta och så efter typ några timmar eller en dag, det blir för mycket och då bara bench äter de.
Mm.
För du vet, deras kropp gillar inte det. Men den andra kompisen, de går igång på det. Alltså de får någon rus av själva fastandet. Och de brukar få ätstörningar mer jämfört med kompisen som börjar bench äta.
Mm-hmm. Bench-äta.
Ja, men alltså, du vet,
binge-äta.
De tar igen det de inte ätit. Aha. Och så äter de jättemycket på en gång.
But in what way did they get...
Därför att hon som fick en rus av att inte äta, hon fortsätter äta mindre och mindre och mindre. Till slut så, för den första kompisen som bench-äter, den går tillbaka till normal stadiet.
Binge.
Den äter lika dåligt, men det är ingenting som händer. Men kompisen som fastar blir, hon spårar ur.
Hur då, spårar anorexia? Eller?
Ja, för att då börjar de äta mindre och mindre och sen går de och fastar. Och sen när de bryter fastan, då har de dåligt samvete, då börjar de spy och så fortsätter de sådär.
Yeah, but I don't know if this is something that can be generalized, though.
Nej, jag vet.
Because you can say the same thing about everything, you know. If you pay attention to what you eat too much, that means that maybe you will start to have like eating disorder. Or if you exercise is not good. Maybe
jo,
you will,
men det där var genetiskt. Att den tjejen som fick en rus av att inte äta, det var hon hade.
Men får man inte ett rus av att inte äta?
Inte
jag
alla.
Jag uppfattar att jag fick det när jag fastade.
For most of the time I do. I haven't eaten now since 3 p.m. yesterday, so like 24 hours.
Men jag får också det.
Jag blir ju svimfärdig. Well, jag blir så här, reser jag mig upp så håller jag på att typ, alltså jag får blodsockret försvinna.
Yeah, but I mean it depends on when it's always much better to start the fast like not like after breakfast, you started like after dinner.
Mm,
so like so that you go to sleep and then when you wake up you have already been fasting for like what 12 hours or something, and you're starting to like adjust to it a little bit.
Jag gjorde den där fastan som Torbjörn Elensky rekommenderar.
Which one was it?
Nej, men att du kör flera dygn. Kanske upp till en vecka.
Var det Erik Hörstadius?
Var det Hörstadius?
Ja, det var det. Ja, just det. Ja, Erik Hörstadius.
Ja.
Och så sa han att men efter dag 3 ungefär så kommer du känna dig spiritually enlightened.
Just det.
Jag testade den. Jag blev inte spiritually enlightened.
Well, it depends. Maybe he exaggerated a little bit. It didn't mean that you will be Buddha.
Det var det han sa.
No, but just like a little bit clarity in mind. Something like this.
Jag har jättesvårt för att sova.
Det kallas väl ketos.
Mm. Mm.
Om jag fastar mer än 24 timmar andra natten är jag jättesvårt.
Samma här. Sova.
But this is common actually. But do you feel still alert? Because people, like some people say, yeah, they sleep shorter periods, but they're actually pretty alert during the day. They're not tired during the day.
Jo, men det är jag. Men jag gillar, alltså det är någonting med att vara uppe och inte kunna sova.
Men är det inte att du behöver mindre sömn när du inte äter? Så du går och lägger dig klockan 8:30 som du brukar, och så somnar du inte?
No, something else looks like it. I can't remember the name of, there is something that is basically released by the body that makes you more alert when you are in starving mode.
Ja, men vadå? Kroppen säger till dig att dude, vi behöver mat. Ja, varför ligger du och sover? And gå ut och jaga.
Yes, something like that, but also like
we will die over here.
This is why also you become, because it makes sense. You become clearer in the mind, because imagine like during hunter gatherer period, if you haven't eaten for a long time and you start get deteriorating more and more in your cognition and speed and so on, you won't be able to catch anything. If you're starving, you're supposed to be like you're getting actually sharper so that you're able to hunt.
Men Ash, kan jag nyfiken, du, när du fastade nästan 3 dagar, vad fick du för effekt då?
Jag fick det som alla säger är clarity. Det blev väldigt tyst i skallen.
Ja.
Det var skönt.
Det får jag också.
Mm. Men någon spiritual enlightenment, det var ingen snack om den saken. Det var bara så, det var lite tyst i skallen. Man tänker inte på mat. Nej. Man blir inte distraherad av mat. Typ om jag tröttnar på något, då blir jag sugen på att äta något. Typ choklad. Då kan jag sänka en Marabou 200 gram. Bam, 5 minuter, inga problem. Wow. Ja. Men nu var det så här tyst. Det var bara tyst. Men jag var inte enlightened, så jag bröt efter dag 4.
You were in it for the enlightenment.
Ja, jag vaknade dag 4 och jag är inte enlightened.
Maybe that was the enlightenment.
Jag gjorde pommes. Eller bea. Och bash.
Testosteron has been crashing.
Ja, det är inte så testosteronframkallande miljö vi har skapat.
No.
Det är inte så konstigt att det dippar.
I think it decreased by... Can't remember if 70% during the past 50 years or 50% during the past 70 years. That's a lot.
Fast det kanske är också bra. Vi vill ha en massa män med testosteron.
Kommer inte ihåg om det var testosteron eller sperm count.
Men massa män med testosteron som springer omkring och är liksom...
Det är konstig bild folk av testosteron.
Ja.
Karar med testosteron är oftast mycket bättre karar än de som har lågt testo.
Okej, men nu, jag menar ju inte att man ska ha jättelågt eller jättehögt, men lagom mycket.
Svennig du har blivit.
Nej, men så här, om man går runt med jättemycket testosteron, alltså för mig är det en korrelation mellan att man är rätt impulsiv.
Nej, det är motsatsen. Nej.
Inte ha konsekvenser.
Nej, karar med högt testo brukar vara väldigt lugna, vara mer, hur ska man säga...
Feminina.
Nej, men den här trygga fadersfiguren som ska leda ett stort företag, du vet. Var lugn även i kaossituation. Få andra att lugna sig. Få lite ordning på situationer. Få folk att känna sig trygga.
Som Tony Soprano typ.
Men jag tror Tony Soprano har damp.
Och mycket testosteron.
Ja, så det är brist på dopamin som gör att, bland annat, som gör att du blir impulsiv och söker kickar hela tiden. Mm. Och tar konstiga beslut.
But we don't know if Tony Soprano has high testosterone, not necessarily.
Dude. Well, va? Varför inte?
Not necessarily.
Vad baserar du det på?
Yeah.
Han ligger ju hela tiden.
Ja, men det är dopaminbrist. Det är en mycket bättre förklaring. Att du hela tiden söker dig till kickar. Det är klassisk ADHD. Du har dopaminbrist och du söker dig till högre scenarios för du behöver stimuli. Annars blir du galen. Det är jättevanligt bland folk som har ADHD. Har flera relationer hela tiden. De nöjer sig aldrig med en relation. De byter sexpartner. De är helt besatta av sex. Många av dem pendlar i vikt upp och ner för att de använder mat som tröst. När en situation blir för lågstimulerande går och trycker i sig en Big Mac Company. Eller alkohol.
Plusmeny.
Med plusmeny? Vad tror du plusmeny är till för? Det är för ADHD-patienter.
But high testosterone makes you more of a risk taker though.
Det kan, ja, allting samspelar ju. Det är inte bara den ena substansen som gör det. So
compared
sure.
to like to men with low testosterone, I think these are two different things. So most probably men with higher testosterone are more emotionally stable, but they are also more of risk takers.
Awesome. People,
men with low testosterone, they are more nervous, jittery.
Jag tror
they are more. Oh,
den här bilden Mustafa har av karar med högt testo, men då tänker man på karar med högt testo med låg intelligens. Och har du låg intelligens och men ändå beredd att ta stora risker, då blir du riktigt farlig.
Det är det jag lite menar.
Ja. Men har du lite intelligens bara, då väljer du vilka risker. Och då blir det inte alls samma pannkaka eller skit.
Mm.
Alltså, företagsledare är ju risktagare om något. Men de ser man ju inte som någonting negativt eller så här. Men det, där pratar vi hög test då förmodligen. Och
hög intelligens.
Precis. Då har du den kombon.
De är oftast också psykopater.
Jag undrar hur man känner sig
företagsledare, chefer, ofta psykopater.
Jag tänker med entreprenörer, folk som bygger upp ett företag från början. Och drar upp det. Den här gamla klassiska bilden. När du tänker på det, folk som tar sig in i en etablerad organisation och lyckas leta sig hela vägen upp. Men det räknar jag med som politik. Även om detta såklart sker inom företagsvärlden. Också börsnoterade stora bolag och sånt där.
Du pratar om entreprenörer. Mustafa pratar om vd.
Ja, men en vd kan mycket väl vara entreprenören.
Ja,
alltså, det beror ju på. Har du själv startat ett företag från grunden och byggt upp en verksamhet, då är du förmodligen inte psykopat. Psykopaten är ju en parasit som lever på andra.
Det är faktiskt en jävligt intressant distinktion. Den som har blivit vd för att den har jobbat sig upp.
Jag har startat ett företag själv och börjat på golvet. Och byggt.
Då kan du inte vara psykopat.
Nej, du
behöver få med dig folk, du måste vara likable.
Psykopater är jävligt.
Du kan ju vara manipulativ och få med dig folk.
Det brukar sällan hålla.
Nej, det gör
det. Okej, det är sant.
Alltså psykopat
som hon, vad heter hon? Den här?
Elizabeth Holmes.
Ja, jag tänkte på henne.
Theranos.
Ja.
Det höll ett tag, men sen krackelerar hela fast, allting bara bryter samman.
Psykopater använder likable, alltså känsloregistret, de använder det instrumentellt. Själva känner de inte empati eller något sånt, men de har lärt sig att bete de sig på ett visst sätt så kommer folk gilla dem och då kan de dra fördelar av det. Så att hela det här känsloregistret folk kan använda, man känner empati för någon, man tycker att man vill hjälpa någon, pam pam pam. Många gör ju det utan att, det är inte så att man vill ha något tillbaka, utan det är sån man är.
Är alla skådespelare psykopater?
Nej, bara 98%.
Ja.
There's also another interesting question. What would you guys do if you have a friend and that friend like gets like tested somehow and it turns out that they are a psychopath? How would this change your relationship?
Det finns ju funktionella psykopater.
Va?
Det är klart det finns.
Hur då?
Ja, men de är medvetna om vilka de är. Visst, de är manipulativa och sånt där, men de det är inte så att de alltså begår brott och blir seriemördare eller så, utan de är bara psykopater.
Wasn't there a psychiatrist or a psychologist or something who was studying this and then it turns out that he himself turned out to be a psychopath? And it's like, what the fuck?
Är det en fin balans mellan att vara psykopat och vara väldigt viljestark?
Va? Den har jag aldrig hört.
Nej, men alltså att om man är väldigt, väldigt viljestark och vill få igenom någonting, då kan man kliva över och bli väldigt manipulativ och med manipulation få andra att alltså få igenom sin vilja. Och det finns en gräns där.
Okej, men alla försäljare, är de psykopater då? För de vill ju sälja någonting. Och alltså kom igen, all försäljning är ju manipulering.
Ja.
Du försöker övertyga någon om att det här, om du köper det här, det kommer förändra ditt liv. Det kommer göra allting bättre. Mm. Köp det här. Ja. Alla bilförsäljare måste vara psykopater.
Jag har varit en skev bild av försäljare.
Jag har varit försäljare.
Det kan jag inte.
Har du?
Jag har varit försäljare.
Ja, men.
En kompis till mig rekryterade mig till en sån här, när man samlar in pengar till forskning.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad det hette. Typ som Cancerfonden, någon liknande. Och då satt vi på ett call center vid Odenplan och så var det en dator, sån här gammal dator, ni vet, terminalskärm, som bara ringde upp. Och så kom chefen på morgonen så här: välkomna allihopa, idag ska vi köra Linköping, det här distriktet. Nu kör vi, tänk på det här och det här och det här.
Fy fan vad dåligt jag mår av sånt här.
Vad sa du?
Jag mår så dåligt av sånt här.
Ja, det var skevt, det var äckligt, men jag var 16. Och jag märkte ganska snabbt att folk blir ganska så här, de vill inte prata med mig när jag säger vad jag heter. De blir misstänksamma. Så jag fick byta namn till Anders Fransén när jag ringde upp folk.
Du lade till ett namn.
Fuck!
Ja, men jag hette Jakob. Ja, vadå? Jag sålde Glockanet. Kommer ni ihåg det?
Ja, jag hade Glockanet.
Ja, jag sålde bredband och telefoni. Så jag satt där och...
Det är ändå en riktig tjänst. Det är en riktig produkt som du får användning av.
Jag vet, men varje samtal jag ringde och när det gick fram telefonsignal så mådde jag jättedåligt. Mm. Jag ville att de inte skulle svara. Och så hade vi en annan snubbe där som älskade det. Han sålde mest av alla och han la till någon röst när han ringde och han gick väldigt mycket hem hos äldre människor.
Mm. Han tyckte om sitt jobb.
Jag vet, men det är en form av manipulering.
Ja, det är det.
Måste det vara?
Men det är klart att det är. Jag är jättedålig försäljare. Jag skulle ha väldigt dålig att sälja någonting. Däremot om det är någonting som jag tror på, som jag på riktigt menar, ja. Ja, men vem börjar på Glockanet och bara, jag är här för att det här är verkligen, det här är vad folk behöver hemma hos sig själva.
Jag hade den här diskussionen precis häromdagen, exakt den här diskussionen. Jag har kört ett upprop för kärnkraft och så får folk fylla i sitt telefonnummer och mejl och sådana saker. Och så är det sådana här kryssruta att det de görs tillåtelse använd, liksom kontakta dem om vi vill göra det och sådär ju. Ja. Och en poäng för oss att driva sånt upprop, det är att vi får ju liksom, fan, vi har vi 14,500 underskrifter och sånt. Och det är människor vi kan kontakta och ja, sälja på ett elavtal. Så snackar vi om det då med Pierre som är vd och liksom, fan, ska vi nå 14,5? Ska man anlita ett callcenter? Jag bara, nej, jag är emot det, för att då kommer det sitta så här tonåringar som läser ett manus på skärmen och bara försöker pracka på folk någonting för att få ett avslut och få sin provision. Och så den relationen vill jag inte ha till kunder. Så utan vi får helt enkelt sitta och hitta folk som följer politiken i sociala medier och som kan sätta sig och gagga 20 minuter med någon.
Är det så du har fått Susanna eller Susanne?
Det är Pierre som har rekryterat henne. Ja,
för hon ringde mig idag.
Ja, var hon trevlig?
Jättetrevlig.
Ja, bra. Ja. Så sa jag det att vi måste ha folk som vi kör inte så provisionsbaserat med folk utan de har sin lön. Och är det någon gaggig pensionär som vill snacka 25 minuter om ditten och datten, ja, men då sitter vi och snackar med honom även om inte det leder till ett sälj. För det sista jag vill är att vi har kunder som känner att de blivit pålurade någonting eller man övertalade eller sådär. Jag värderar mycket hellre kunder som, men fan, det är ju ett schysst elbolag liksom. För oavsett, de ska ju köpa el någonstans ifrån, så någonstans ska de vara kunder. Men jag vill inte ha det så. Och där måste man ju, visst, vi hade nog tjänat mer pengar om vi hade tryckt där maximera in i sista. Men det hade blivit så mycket mer jobb också. Och det har också känts lite smutsigt.
Och är inte det här, typ, är inte de bra försäljarna, de fattar ju det här. Ja. Att man måste ha relationer, man vill inte bara sälja på en produkt, utan man vill hjälpa.
Ja, men folk ska vara nöjda liksom. Ja, då är det...
Så tänker jag också.
Och ibland så det ringer folk så säger jag till dem, när man ringer ett annat elbolag, vi är inte rätt för dig.
Har du läst Delivering Happiness?
Nej.
Det är ett skobolag som heter Zappos. De blev uppköpta av Amazon senare. De gjorde exakt sådär. De gav ingen provision till säljarna. De sa bara, ring folk, fråga om de vill köpa skor härifrån. Men är det något annat de vill ha, försök hjälp dem med det också. Mm. Så typ de har suttit såhär, någon gång mitt i natten, råkat ringa till fel tidszon. De bara, nah, I don't want shoes, but I need some pizza, man. All the pizza places are closing. Sitter de i typ en halvtimme och hjälper personen få pizza. Då snackar folk om det.
Mm. Ja, 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 ja.
Och sitt successful strategy.
Ja, det funkar skitbra för dem. Really? De är skitstora.
Du har det här entreprenörskapet i dig. Alltså, jag tror inte ens att du har inte läst någonting om entreprenörskap.
Så. Nej, det är bullshit oftast.
Vissa har det bara i sig.
Mm. Men det var, alltså, du missar en sak när jag växte upp, alltså, när man är med så här resande tattare, alla de entreprenörer, det finns ingen där som går till ett 7-4 jobb, det existerar inte. Du har ditt företag, du handlar med skrot eller lump eller hästar eller bilar, eller det är alltid något du handlar med.
De är hustlers.
Ja, kan man säga. Men många av dem upptäcker ju liksom... Går det till, där finns ju två kategorier. Den ena som bara är parasiter. Vi lever på bönderna, säger de. Och har sån attityd att de är emot hela samhället och alla idioter. Eftersom de kan lura alla och stjäla av alla. Och eftersom det går så är de andra idioter. Så ser de sig själva som smartare. Det är sån där jättekonstig internkultur de har. Den kategorin finns. Men väldigt många... De upptäcker att, men vänta lite, här finns det en lucka att fylla i marknaden. Folk behöver hjälp med de här sakerna. Och så blir de genuint duktiga och driver upp företag och liksom uppskattar det och sådär. Och det fick man ju lära sig sedan man var tonåring. Man hängde ju väldigt mycket med så här äldre. De kunde vara 40-50-årsåldern. Jag började på högskolan, så började jag hos släktingar som har skrot. Och de omsatte, när jag började omsatte de 20 miljoner. När jag slutade där omsatte de 63. Så man var ju med på den resan. Och det är klart, där fick man ju verkligen lära sig att ta folk. Och dels möta den här lokala gubben som är 65 bas och kommer med en sån här flakbil, och så är det ett litet skrothög han har köpt svart någonstans från någon liten industri, och så ska han, du vet, och så hantera honom. Sen ska in och lämna offert på ett jättestort företag och göra en affär på 2 miljoner. Och så kan man ta dem istället. Och då märker man att folk funkar allt det här. Ja. Det är ju som en skola för det.
Okej, okay, jag tar tillbaka att alla försäljare är psykopater. Det är såklart de inte är.
Men många är nog.
Många är det nog.
Och du måste bete dig som en psykopat för att kunna sälja i en sån där miljö.
Ja, precis.
Ja, det är nog miljön som är fel där. Ja.
Men det finns försäljare som genuint tycker om att sälja saker för att hjälpa människor. Jag ska ge ett exempel. Jag var på Mediamarkt för något år sedan och skulle köpa en ny tv. Och så var det en personal där som hjälpte mig hitta någonting. Och så vi började liksom, ja, men jag tar den här. Och så tog han en HDMI-sladd och la till det i kassan. Han bara, en sån här kommer du också behöva. Och jag bara, men du, jag tror att jag har faktiskt en HDMI-sladd hemma. Han bara, det är alltid bra att ha två stycken. Och la i kassan ändå.
Alltså att du inte fick den gratis med? Utan
nej, utan...
Att du fick betala för
jag
det?
Jag fick betala för det. Och jag bara, stopp här. Vad gör du? Mm. Han bara, vadå? Jag bara, vet du vad? Jag vill inte ha någonting. Så här. Jag cancelade allting och gick därifrån. Ja, men det var så manipulativt att jag köper en fucking tv, men han vill slänga på en HDMI-slapp för 150 spänn någonting. Och vill att jag betalar för det fast jag säger att jag är hemma. Men en annan gång var jag i en sån här klädbutik. Sökte efter någon tröja, någonting. Och hon som jobbar där, det var slut. Och då sa hon till mig, du, om du går till, jag kommer inte ihåg vilken butik, om du går dit så har de en exakt likadan. Alltså det är en konkurrent till dem.
Ja.
Går dit, de har en exakt likadan. Och till och med lite billigare, sa hon. Alltså, jag
hon gjorde
ju
inte sitt jobb egentligen.
Hon
gjorde inte sitt jobb.
Nej, jag håller inte med.
Men hon ser att han är afghan.
Jag fick förtroende för henne. Jag fick förtroende för henne. Och för butiken, för att de ser om kundens bästa.
I mean, ja, she just hates her job.
Jag tror inte, hon verkade jättetrevlig. Och
hates sådär. Her boss at least.
Jag håller faktiskt inte med. Alltså,
jo, men det stämmer. Det där att, om du visar för kunden att det handlar inte om att du ska maximera din affär, exakt, utan du vill ha en nöjd kund, då blir de mycket lojalare.
Ja.
Det är samma, jag får ju många samtal med, speciellt under hösten nu med elpriserna.
Men vänta, är inte det där manipulationen då?
Det är en sorts manipulation.
Men den är öppen, den är ärlig.
Jag går hellre tillbaka till den butiken sen för att testa en annan tröja och fråga henne, hur tycker du att den här sitter?
Ja, men tror du i hennes huvud hon brann för att du ska få den perfekta tröjan?
Nej,
kanske var hon mån om
Mustafas. I am here to make you happy.
Okej, då var hon väldigt bra psykopat. Men jag vill ha en bra
jag
psykopat.
Jag ser inte att hon var psykopat. Jag ser bara att sälj är alltid manipulativt.
Jag vill hellre ha någon som är väldigt bra på det hon gör.
Ta så här då. Okej,
anti-racist.
Ashkan. Tänk så här. Under hösten har jag fått skitmånga samtal. Ja, folk är oroliga över elpriset. Så ringer de till mig bland annat och kollar, kan vi göra något billigare? Nej, du kommer bli rövknullad av oss också. Det är ungefär det jag säger rakt ut. Det kommer kosta i höst. Du får gärna vara kund hos mig, men det kvittar vem du är kund hos. Och så brukar jag säga att det finns alltid något bolag som är lite billigare än oss. Men på din räkning som är på 1700 spänn så är de kanske 4 kronor billigare. Det är liksom inte där du sparar pengarna. Utan då får du ju hitta ett annat sätt att värma kåken eller du vet sådana här saker. Och så kan jag gå igenom med dem och fråga dem hur, har ni vattenburen värme? Nej, det är direktverkande el. Okej, det första du ska göra det är att köpa luft. Den kostar 20 lax att installera, så är du redan där. Sparat in pengar. Har du sen lite mer pengar, ta dit en rörmockare, sätt vattenburen värme, för då kan du ha en vedpanna och elda. Då kan du ju helt skita i el stundtals. Och du vet, gå igenom sånt där med dem. Och där lägger jag ju massa tid på saker som jag känner ingenting på den tiden. Men kunden blir ju sådär, fan man kan ju lita på honom.
Fast du tjänar ju visst. Det är ditt bolag. Det är din baby. Och där är det inte manipulativt. Det är din baby. Du vill att folk ska handla kärnkraft. Medans, om jag säger, okej, jag jobbade på Max. Jag klistrade på ett smile, betedde mig som att
jag spelar teater.
Jag brinner för att du ska få äta den godaste hamburgaren i Sverige när du kommer hit till Max hamburgare i Solna. Jag sket fullständigt i personens smakupplevelse. Jag bryr mig inte om den personen. Men jag visste att om min chef gillar mig så får jag en raise.
Men mitt Ashkan är en psykopat.
Nej, jag är ärlig. Jag säger att jag klistrar på.
Men det är nog väldigt svårt.
Fast när folk kommer till Max, då har de redan bestämt sig för att köpa en hamburgare. Du behöver ju inte övertyga dem om att kom igen, köp en hamburgare då.
Nej, han bara, two burgers. You look hungry.
Jag slänger med en dip.
Jag jobbar för Samsung ett tag med att sälja platt-tv. Och precis innan julen så är det alltid så här special erbjudande och så. Jag kommer ihåg, jag var i... on, på den tiden fanns det on-off. Då jobbade på on-off i Linköping. Så kommer det in en kvinna. Och hon vill verkligen köpa Samsung TV. Och så hon kommer fram till mig så här. Är det här bra produkt? Skulle du verkligen köpa det här? Och då jobbar jag specifikt för Samsung. Så här, bra och bra. Det beror på vad man värdesätter. Jag själv skulle aldrig lägga en enda krona. Jag ska aldrig spendera en enda krona på någon produkt. Utan jag ska ta mina pengar och resa jorden runt.
Okay.
Några dagar senare fick samtal. Du är inte välkommen att jobba här med.
Är det sant?
Ja.
Vadå?
Jag var för ärlig helt
enkelt. Hur fick de reda på det?
Därför att det var ju flera gånger som det var ju flera sådana här samtal som jag inte gjorde bra ifrån mig, och det syntes på statistiken, så då tyckte de inte att jag var en så bra säljare.
Men det är det som är min poäng, och jag säger inte att det är fel att gå och jobba som säljare för att få cash. Alla behöver cash. Jag lägger ingen värdering i det. Men du behöver till en viss mån sätta dig in i rollen som en psykopat. Pyttelite. Bara en liten skvätt. Jag säger inte att du är psykopat. Jag säger bara att du agerar lite som en psykopat i den miljön, i den kontexten. För att din chef har sagt så här måste du bete dig. Annars får du inte pengar från
mig. Ja, men jobbet går ut på att du får ju betalt för att sälja saker.
Jag ska faktiskt säga att i Sverige är vi jävligt lyckligt lottade. För att de flesta butiker man går in i så får man ändå gå runt i fred lite, titta, fundera och sen gå ut. Prova att göra det i USA. Herre jävlar.
Det är faktiskt rätt äckligt.
Alltså, du hinner inte kliva in i butikhelvetet.
Hi, how are you?
Du kan inte andas utan att du har dem i ansiktet. Och vill du ha detta? Vill du ha det här? Bla, 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 bla.
My name is Mark and I'll be your personal shopping manager today.
Ja, exakt. Ja.
Fuck you, Mark.
Fast jag tycker det är bra. Fan, jag tycker...
Nej, alltså jag blir så här... Om man vill ha du så kvävs. Alltså, jag gick in till en bilhandlare i New York i Queens. Där, du vet.
Skulle du köpa
en bil? Nej, morsan behövde en bil och så ville hon att jag skulle hjälpa henne för att hon kan ju inget om bilar.
Fast blandar inte ihop olika grejer. Nu kommer vi in på service. Och när det gäller service...
Nej, men jag gick in i en Radio Shack-butik. Du vet den där elektronikbutiken. Ja. Helt sinnessjukt.
Ja, men där har man helt annan tänk när det gäller att serva.
Nej, där har de låg lön och allting går på provision.
Det är också för att de vet att de får... Men det har ju med service att göra. Här får du ju kassservice.
Nej, men det här var inte service.
Nej, okay.
Det var bara... Jag vill bara titta, okej? Okay? Jag är en dum svensk turist. Jag vill bara se vad ni säljer för grejer. Jag vill inte köpa ett... Jag har inga pengar. Du ska inte ha denna. Du ska inte, men jag är utfattig. Jag är jävla luffare. Låt mig vara.
Man ska ha så attityden att man är typ ett och ett halvt steg ifrån att bli hemlös.
Ja, men det
och man är typ där för att i princip värma sig.
Det är culture då.
Jo, men det är så. Du måste, det är en strategi för att de ska lämna dig fri.
Det är därför amerikanerna, de är bäst i världen på att sälja.
Du ska ha såna här vantar där man har klippt av fingertopparna på och en kaffe.
Men vad hände i bilaffären?
Ja, Queens.
Ja, men bilaffären, det var likadant där. Så bara, ja, men vill bara kolla lite. Ja, visst, absolut. Vilken bil vill ni kolla på? Bla, 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 du vet. Ja, men vi kan väl tänka, ja, de är lite gamla, de ska bara ha någon pensionärskärra någonting. Och, men där var en begagnad bil, den kostar 40 000 i svenska eller någonting sånt där. Ja, men vi kan väl provköra den och kolla. Jag lyssnar lite, några missljud när var kamremmen bytt, jag kollar oljan, jag kollar lite grejer. Ja, han blir lite sådär, du vet, jag förklarar att jag är från Sverige. Och, klart bilhandlaren hade nog inte varnat i USA, alltså folk är idioter. Och jag börjar kolla oljan, när oljan bytt senast, hur ser det ut med det och det. Och jag fattar lite om motorn och hur bilen är byggd. Och så jag kollar, är det någon rost i julhusen? Hur ser det ut med tröskelådorna? Det vet jag inte.
And Chang was like, do you have any cars from the 50s?
Nej.
You know, in Sweden we have this raggar culture.
men han uppfattade att jag kollade så mycket. Bara, shit, han vill ju verkligen ha den här bilen. Nej, jag vill bara kolla om det, om de nu potentiellt ska köpa så de vet vad de köper. Om de nu gör det.
Men bilförsäljare är väl i alla kulturer väldigt manipulativa?
Är inte det också en stereotyp uppfattning?
Man brukar ju säga bilförsäljare speciellt där.
Ja, när jag köpte min Volvo, jag skulle inte köpa den på avbetalning. Så jag gick och kollade, googlat, läst.
Då får de inte samma kickback på dig.
Exakt, för jag visste exakt vilken Volvo jag vill ha. Så jag gick dit och så sa jag, har du en med de här specifikationerna? Han bara, ja, och så kollade jag på den. Så han bara, hur ska du betala? Kontant. Jag betalar
kontant?
Allting. Ja, jag betalar allt på en gång. Mm. Han bara, aha, ja men jo, det går att ordna. Och så blev han väldigt oentusiastisk plötsligt. Han hade varit skitentusiastisk. Sen, till slut, vet du vad han säger? Han bara, kan du inte bara betala 50 000 då på avbetalning? Jag bara, varför det? Jag behöver inte den här tjänsten. Varför ska jag göra det ändå? Han bara, men annars får inte jag någon provision. Japp.
Och vad säger man då? Ja, men du, nu när du säger det.
Exakt.
Ja.
Hur mycket så provisioner du på?
Jag vet inte.
Vet du vad jag hade sagt till honom då?
Vadå?
Då går du till din chef och så frågar du, vilket är det billigaste priset han själv skulle kunna få köpa ut den för om han cashar den? För då kommer man få den billigare listpriset. Så är du till honom, mellanskillnaden där är din provision. Då blir han entusiastisk igen.
Aha.
Fan vad oprofessionellt att säga så.
Ja, det är alltså,
att sätta dig i den sitsen.
Ja.
Du är ju där för att köpa en bil, inte där för att...
Fast det är ändå jävligt ärligt på något sätt. För det är ett skevt incitament på... Det är så jävla... Hela det här samhället är ju byggt på konsumentkrediter. När de säljer Volvon till dig, de kan till och med gå back på själva priset på bilen. Men eftersom du har något som heter Volvo Finans i bakgrunden som tuggar ränta på det, så blir det ändå en plusaffär. Det sitter en armé av ekonomer som har räknat ut detta. Utan man vill att alla ska köpa saker på avbetalning. Var du än går så är det del upp till 12 månader räntefritt. Alltså, överallt var du går så ska du dela upp dem i fan allt. Till och med korven på Biltema kan du väl snart dela upp på avbetalning. Det där är sjukdom. För att när jag växte upp så fick man ju lära sig att spara ihop pengar först och handla sen. Mm. Och det gjorde ju något med en. För när du har jobbat ihop pengar och du sitter på det bankkontot, ska jag verkligen köpa den där grejen som jag var så sugen på, du vet. Fan, kanske det är bättre att jag håller i pengarna och använder till något, du vet, så här. Man blir mer försiktig.
Det är faktiskt sant, så där gjorde man inte förr. Alltså, tog saker på avbetalning.
Nej.
Det är en kulturell förändring som har blivit helt tvärtom.
Well, credit was not something that's like super common before.
Nej.
Och jag är ju uppväxt med det där. Man ska vara jävligt försiktig. Jag har ju inget kreditkort. Alltså, jag har ju inte checkräkningskredit i företaget trots att jag är anställd och allting.
I think in Egypt this is like this phenomenon of like taking things on credit, buying things on credit. Maybe it's just like, what, 20 years old?
Ja, det är ungefär samma
something
här.
Like that.
Det är samma här ju.
Samma här.
Uh-huh. Okay.
Men är det inte det som har gjort att man snabbar på ekonomin? Ju mer man har...
Det är det, det är det här amerikanska tänket. Ja. Att bara folk spenderar så är det bra för ekonomin. Men det är så, du får alla de här jävla bubblorna.
Mm.
Did you guys hear about the Trump NFTs?
Trump. Fantastiskt.
Ja, på tal om bubblor.
Wait, ja, exakt. Wait, I'll play the clip.
Hello everyone, this is Donald Trump. Hopefully your favorite president of all time, better than Lincoln, better than Washington, with an important announcement to make. I'm doing my first official Donald J. Trump NFT collection right here and right now. They're called Trump Digital Trading Cards. These cards feature some of the really incredible artwork pertaining to my life and my career. It's been very exciting. You can collect your Trump digital cards just like a baseball card or other collectibles.
Card.
Here's one of the best parts. Each card comes with an automatic chance to win amazing prizes like dinner with me. I don't know if that's an amazing prize, but it's what we have. Or golf with that's you and a group of your friends at one of my beautiful golf courses, and they are beautiful. I'm also doing Zoom calls, a one-on-one meeting, autographing memorabilia, and so much more. We're doing a lot.
We're doing a lot.
My official Trump digital trading cards are $99, which doesn't sound like very much for what you're getting. Buy one and you will join a very exclusive community. It's my community. And I think it's something you're going to like, and you're going to like it a lot. They also make perfect gifts. So you can buy them with your credit card or crypto. All you need is an email address. Go to collecttrumpcards.com and buy your Trump digital trading cards right now before they are all gone, and they will be gone. This is my first official Trump trading card NFT collection, and you get a chance to meet me. Go to collecttrumpcards.com right now, and remember, Christmas is coming, and this makes a great Christmas gift.
Det är sån här
ögonblick. Vänta lite, är detta på riktigt?
Det är på riktigt.
Det är på riktigt.
Det är på riktigt. Det är sån här ögonblick då jag tänker, han är ett geni, eller han är fullständigt galen.
Alltså det här är ju tv-shop för fan.
Ja, men det han gör här, det är att han vet ju att alla kommer att håna honom för det här. Alla kommer att håna honom.
Vilket gör att han kommer sälja.
Vilket gör att han kommer synas överallt. På Fox News, på MSNBC, på scenen. Alla visar de här klippen och bara, kolla, han är galen. Och vad händer?
Alla kommer köpa.
Han har sålt ut allting.
Ja, såklart.
We should have bought. They went up like from 99, a few days ago, they were at 410. So people who bought them, they made more than 400% profit in 2 days. It's a pump and dump. We should have pumped and dumped.
Hur många sålde han?
Allt, han har sålt allt.
Ja, men hur många var det? Var det 1000?
Det var
100?
35 000 va?
35 000.
Är det en exclusive community? Ja. 35 000.
Nej, jag vet inte hur många, but I don't. Did they sell everything?
Ja, de sålde allt.
They made shitloads of money, basically.
Herre jävlar. Alltså, i hela USA är som ett enda långt jävla Simpson-avsnitt. Har du tänkt på det?
Jo. Ja. Nej, men han är he's a genius och galen.
Jag fattar inte den här grejen med NFTs. Hur så jävla många går på det?
Vad är NFTs?
Det
är
non-fungible token.
Ja, där har du svaret.
Vad?
det är typ som en krypto du köper. Som ett bevis på att du är ägaren till någon digital skapelse.
It's a digital
skapelse.
Artwork, basically.
Aha.
Alltså att du är den första som har skapat den. Eller den som har skapat den första gången.
Du säger så här då, bitcoin. Du kan ha en bitcoin. Och så kan du sälja den och så kan du få en annan bitcoin. Och du vet ju inte, är det samma bitcoin du får tillbaka eller inte? Precis som en krona, för de ser likadana ut allihopa. Men en NFT, det är som att du myntat ett mynt som det bara finns en av i hela världen. Så varje sån här NFT är unik. Är du med? Och varje bitcoin är ju inte unik.
Och om jag skapar ett konstverk, om jag skapar en låt, säger vi. Eller ett digitalt konstverk. Då kan jag koppla min musikfil, MP3-filen, eller bilden, JPEG-bilden. Då kan jag koppla den till en unik NFT. Så om du köper NFT:n så är det en garant för att du är den faktiska ägaren av originalet på bilden eller musikfilen jag har sålt till dig.
Och vad spelar det för roll?
Det är det som är min fråga.
Or you can buy, for example, NFTs from NBA with like famous basketball moments that you own them, basically.
Och vad gör det skillnad? Att jag äger det, får jag någonting utav det?
Nej, ingenting.
No, it's
Det är digitalt.
Jag kan koppla en NFT till en tweet jag har skrivit och så kan jag sälja den till dig. Så då äger du den här tweeten.
But it depends, like for example, like you can sell the first tweet, something like that.
Kan
you
det vara så du till exempel att om det skulle vara till exempel ett annat media som vill användas av den, då kanske de måste betala royalty till mig för att jag äger originalprodukten.
Ja.
Då fyller det en funktion.
Säg att Messi går till PSG, han är ju där. Och när de tillverkar hans första PSG-tröja, sen kommer det miljontals andra PSG-tröjor. Alla ser likadana ut. Men tänk att få den allra första som de tillverkar.
Det är som ett äkthetsbevis kan man säga.
Like for example, the FIFA could sell the moment where the goalkeeper of Argentina did this like gesture with the goal hand. You can own it, for example.
Ja, men om jag skulle kunna äga den och sen nästa gång någon tar den bilden och har det i någon tidning eller någon annan sammanhang, om jag skulle kunna få en royalty för att de visar upp den, då ser jag att det finns en
funktion. I don't know if this is the case.
Om du like köper it's... alla rättigheterna till bilden.
Ja,
då gör man det.
Du kan ju, ja, det kan du göra.
Då
jag som fotograf, om jag tar en nyhetsbild och så vill Aftonbladet använda den, jag kan ju sälja rätten för dem att publicera den. Men den rätten kan jag sälja till Expressen och andra tidningar med. Och då tjänar jag pengar om och om igen på det. Sen kan du sälja samtliga rättigheter till bilden. Då är det Aftonbladet som äger rätten att sälja den vidare till andra. Så det finns ju... Alltså upphovsrätt är ju en...
Ja, men du behöver ingen NFT för att lösa det problemet.
Nej, det behövs inte.
Nej. Så om jag har gjort en låt och så säljer en NFT på den. Så att du är ägaren av den här låten, originalet.
Mm.
Om jag har en kopia av låtfilen så är det ju samma låt. Det är ju samma värde. Jag fattar inte. No, varför är folk besatta av original?
Same, it's not
inte
the
det.
Same utility. It's the same utility but not necessarily the same value.
Nej,
again,
precis.
We will go back to who decides value.
Yeah.
It's the same thing, like, I don't know. You can make a copy of the Mona Lisa, for example. You know?
Nej, du kan inte.
Jo, det är klart.
Nej, du kan inte kopiera Mona Lisa.
Va?
Nej,
menar du?
Det är klart du inte kan. Hur ska du kopiera
tavlan?
Nej, hur ska du kopiera den?
Om det du finns ju mängder av turister.
Nej, det är inga kopior.
Vad är det då?
Det är inte kopior.
Vad är det då?
En kopia på Mona Lisa, det är en tavla där alla handrörelser som...
Okej, okay,
det är
ingen betratis det.
Nej. Vänta, är det Da Vinci, Michelangelo? Ja. Vilken av dem är det?
Ja, men du har ju inte en MP3, en kopia av en WAV-fil. För det är förstörande komprimering.
Ja, exakt. Det är inte en kopia av en WAV-fil.
Nej.
Nej, men
det resonemanget.
I MP3-filen, det är ju bara en inspelning av ett musikaliskt verk. Det är inte själva musikaliska verket. Är ni med? Så en äkta Mona Lisa, det är Mona Lisa där, var det Da Vinci? Det Da Vinci har gjort alla de här rörelserna så att rätt färg hamnar på rätt lager så du får alla artefakterna. Det är en kopia. Men då är det inte en kopia längre, det är ett till original som man har gjort.
Yeah, exactly.
Om jag tar ett foto på Mona Lisa och säljer affischen, det är inte en kopia på Mona Lisa, det är en bild på Mona Lisa. Är ni med? Det är inte ett original.
We understand, but
vi fattar, men du har gått lite retard.
men det där du säger, det är ju, alltså det finns ju inom konstverk så finns ju andra kända konstnärer som målar av samma, och det räknas ibland också som original, har förstått.
Ja, det är original. Klart det.
Och de får fett bra betalt.
Ja.
Man kanske skulle snöa in sig på att bli en artist och måla.
Well, but it really doesn't matter, like again, what decides value is the people. So if they decide that this has value, it has value.
Yeah, people are stupid.
Yeah, but you can make money out of it.
Ni vet när England mötte Argentina 86 och när Maradona gjorde Guds hand.
Ja, just det.
Är det en nickmål han...
Ja, exakt. Och samma match och dribblade han av hela England och just gjorde det målet. Efter den matchen, vet du vad Maradona gör? Han byter tröja med en engelsman. Matchtröjan.
Mm, hur mycket såldes den tröjan?
Och idag, eller härom veckan eller månaden, sålde den engelsmannen hans tröja för typ 80 miljoner kronor.
Va? Det är så patetiskt.
Och Maradonas familj försöker nu stämma honom. Och de bara, det är vår pappas tröja. Han bara, well, vi bytte ju. Liksom.
Ja.
Men
tänk att
där och då... Han är, alltså, hur ska han veta i den stunden kommer någon bara vilja byta tröja? Ja, vill ha 80 miljoner kronor? Ja, absolut. Jag kan ge dig 80 miljoner. För det är det man gör. Men tänk hur många sådana chanser i livet man är med om som man ingen aning om att det här kommer bli en grej sen.
Jämför du dig själv med Maradona nu?
Nej, men det är ändå lite så här.
Jag har aldrig tänkt så.
Det är intressant hur många tillfällen man går miste om som man inte är medveten om. Jag såg att ni vet Avatar går på bio nu.
Mm.
Att Matt Damon, när första Avatar kom, då hade James Cameron, regissören, ringt honom och sagt: om du vill vara med i filmen så får du 10% av Avatar. 10%. Han bara, nej, jag håller på att spela in Bourne-filmen och jag hinner inte. Så han tackade nej. Alltså, första Avatar,
like
första Avatar-filmen spelade, vad var det, över 2 miljarder. Om inte
200
mer.
Miljoner dollar har han fått.
Ja, om inte mer.
Kan man verkligen lova så stora summor? Alltså 10%?
Ja, men han sa du får 10%
av Avatar. You get from the revenue, 10%. Why not?
Ja, ska vi inte börja göra film? Tänk vad pengar vi hade kunnat göra.
Jag har alltid velat göra film.
Vad ska vi göra en film om?
Jag har velat göra skräckfilm.
Skräckfilm?
Ja. Fast alltså en bra skräckfilm. Inte med monster och blod. Och...
Det här, vad är det då?
Har ni sett Midsommar?
Ja, såg den på bio.
Den är skitfet. Det är ett gäng amerikaner som ska hälsa på en svensk vän. Och fira midsommar med honom. Och den här svenska vännen bor i någon så här håla någonstans på landsbygden i Sverige. Och så säger han att ah, men det är min släkt som äger den här gården och vi ska fira en väldigt traditionell midsommar där. Och det visar sig att den här släkten, det är en sekt. Det är en riktig jävla offerkult psykosekt. Så den är skitmörk. Men det är inget overkligt i filmen. Det är inget övernaturligt. Det är bara psycho.
Mm-hmm. De offrar riktigt människor psycho. Från klippor. Och... Men vet du vad det sjuka med filmen är? Det är ljust hela tiden.
Fuck, jag har inte tänkt
det. Är aldrig mörkt i filmen.
Ja, men det är Sverige på midsommar.
Ja, det är det som är det läskiga. De har lyckats göra en skräckfilm av att inte ha mörker i.
Fan att jag inte visste det innan. Jag hade uppskattat den ännu mer då.
Ja.
Men nu när jag tänker på det, finns det en enda mörk scen. Det är solljus hela tiden.
Mm-hmm. Vet du vad det sjuka är? Att många amerikaner tror ju att det är så vi firar midsommar i Sverige.
Det jävla pagansk
ja, det är jag spänner på grannens fru, så är vi ganska nära sanningen. Jag skulle vilja göra science fiction.
Ja, det hade också varit jävligt nice.
En politiskt inkorrekt science fiction. Vi tänker oss rymdskeppet, inte galaktiska röda stjärnan. Och så har vi vår hjälte. Han sitter i ett murrigt rum där på rymdskeppet. Ihop med några andra. Och så de kopplade med ett halsband runt halsen. Med en sladd som går till en apparat. Rodet. Och så kliver det in en väldigt sträng, elak batikhäxa som liksom ska dressera de här. Och så fort de säger ett ord som är fel så får de en elstöt. Och då ska de gå på sån här värdegrundsindoktrineringskurs på det här. För hela det här rymdskeppet är ju straffarbetare. Och hela deras liksom grej är att de behöver fly från det här skeppet ju. Och ta sig över till någon annan nations rymdskepp, typ Ryssland eller något. För där får man äta kött och det är okej och vara en testosteronkar och sådär, du vet.
Kommer du på det här just nu live? Eller no, har du tänkt på det här?
Ja, men det är en idé som jag har så här.
Jag vet vem skulle kunna vara karaktären för den här batikhäxan. Nina Rung.
Mm.
Nina Rung, och sen så är det huskurageutbildningen.
Ja, men du vet att du är ett fängelse och som kineserna när de försöker tämja uigurerna. Ni vet, det ska vara liksom den där stuket. Att nu ska vi omprogrammera era hjärnor. Och folk bara, jag måste ta mig härifrån. Och helt plötsligt så blir en förtryckande auktoritär stat som ryssarnas rymdskepp blir rena friheten i jämförelse med det här politiskt korrekta.
Kan det inte vara Danmark som är den fria rymdskeppet?
Nej, det måste vara Ryssland för att det är chansfilm. Man fortsätter.
Jo, jag vill ju vända på det. Jag vill ju provocera folk. Ja. Ja.
Så att det är ett rymdskepp med värdegrundsindoktrineringsmatrix.
Exakt.
Då har du inte vänt på det än. Utan du behöver också ett rymdskepp som är Ryssland. Som
ja, såklart. De är också i rymden. Det är ju rymdkapplöpning. Vi är tillbaka i kalla kriget. Vi har gjort science fiction och spolat fram 200 år. Så då har de onda och de goda. Men bland de goda då, USA och väst. Så de som inte passar in i samhället, de hamnar på det här indoktrineringsrymdskeppet. Där det ska bli goda samhällsmedborgare av dem. Och de måste ju fly då, det är vår antihjälte där. Ja, han både fiser och äter kött och tycker att man ska ha sex med tjejer. För där har vi ju bestämt nu att i den här miljön så får bara barn tillverkas genom, vad heter det, konstgjord befruktning.
Ja, för att... Så du ska alltså övertala tittarna till en film att skeppet, Rysslandskeppet, där det råder diktatur, censur, de...
Ja, men det är samma råd ju även här. Du får ju inte säga och tycka vad du vill, för går det emot den officiella värdegrunden eller då blir du cancer.
Men
då,
hur blir den ryska skeppen bättre?
Den blir inte bättre, men den där blir du inte cancelled för att du vill...
You get imprisoned!
Jo, men där blir du cancelled för att du utmanar makten direkt, men du blir inte cancelled för att du har en åsikt eller... Hur ska jag förklara? Kulturellt är det friare.
Får jag fråga en sak, Chang? Ja. Muslimerna, vad kommer de ha för roll i den här framtida...
Ja, men de blir ju mer frihetskämpar.
Okay. Blir de frihetskämpar?
Ja, det är klart. Okay. Ja, men alltså... vilken muslim skulle säga att men jag föredrar någon mamma, pappa, barn? Nej, fy fan, vilken hemsk reaktionär du är. Du ska på värdegrundsläger och omprogrammera. Skulle
walk muslims?
Men de är ju inte muslimer, de är något annat. Jag skällde ju på Rashid Musa en gång när han var på det här, när du var i kommer du ihåg det, du satt ju bredvid den där salafisten på scen.
Ja.
Och så träffade jag ju Rashid Musa efteråt, var det dialogiskt eller vad heter det?
Ja, dialogiskt.
Och så sa jag till Rashid, fan, du är ju inte muslim.
Vem är Rashid Musa?
Det är han den här,
han som var ordförande för Sveriges unga muslimer.
Mm-hmm. Ja, när han var på scen. Allt han sa, det var ju bara så här vänsterprat, diskriminering, socioekonomi, bla bla bla, strukturer, hej och hå. Medan salafisten var ju vettig, han liksom, ja, men ni får ju se brottsoffret, de behöver ju få upprättelse med, man kan liksom inte bara, du vet, så här, det måste finnas lite regler i ett samhälle och så här. Så jag menar, och sen efteråt jag träffade Mosa, så sa, du är ju fan inte muslim.
Men fattar du vad jag menar när jag säger att Danmark borde representera frihetens skepp?
Men danskarna kommer aldrig bygga ett rymdskepp, det är där det faller på.
Men det är 200 år fram i tiden.
Men de kommer aldrig, nej.
De har ju byggt...
Det närmaste de kom med en ubåt, det var Anders Madsen, och vad gjorde han? Det är danskar vi pratar om. Alltså, nej, det kommer inte ske, tyvärr.
Men visst bygger de också ubåtar, eller?
Ja, en dansk gjorde det.
Nej, men skickar de inte ubåtar startup. Till krig?
Ubåtstartup.
Vad var det för krig mot Irakkriget när de skickade ubåtar?
Danskar, de bygger inga ubåtar.
Nej, men fan, vad var det de skickade ubåtar till?
De kan på sin höjd bygga en trampmoppe, om ens det. Mm. Tyskland är bilnation och industrination. Sverige är det, men vi är ju lilla Tyskland. Danskarna är handelsfolk.
Ja, men fortsätt med din film.
Vad hände sen? Jo, men då blir det liksom som en motreaktion mot det här. Att, ja, men jag vill vara kille, jag vill äta kött, jag gillar att skruva med grejer. Jag vill ha en fru som vi har sex med traditionellt vis och skaffa barn och allt det här.
Du vet att du beskriver Demolition Man just nu.
Ja, men, jo, men det är mycket, mycket hämtat. Fast vi är science fiction uppe i rymden istället. men så vill jag ha en väldigt provokativ...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.